Robin, it's been so good to have you here. I think everybody here understands English, right? Toby, you understand English? A little bit. All these years, you've been a name to us, and it's so good to meet you and to find out who you are and your excitement about God's grace. So it's been so good to meet you. And you're no longer just a name, and we're happy for that. Jo, det är jul I månad igen, huh? Och vi brukar säga att det är vi som inte har någon pengar att resa någonstans. Att vi måste stanna hemma och plocka blåbär. Och det finns inga julgubbar kvar. Jag tror att de är borta nu redan. Huh? Men vi måste be om regn också, naturligtvis. Jo. Martin kommer att dela ut en studieblad. Vi ska... Kan man kalla det för bibelstudie? Nej, inte precis. När jag träffade Donna och sen vi började att dejta vår tillsammans, I didn't do a Donna study. Jag liksom hade ingen Donna studium liksom för att lära känna henne. Det var ett förhållande som skulle utvecklas. Ett förhållande som skulle fördjupas. Så jag vill helst inte kalla det idag liksom för en bibelstudium, men att en utmaning för oss att utveckla vår personliga förhållande med Jesus genom en enkel, jag kan se ut som en enkel fråga. Bakom Jesu fråga är rubriken. För jag har tänkt mycket på det här de senaste månader och en fråga är inte alltid en fråga. Trots att det slutar med frågetecken. Till exempel, jag vet inte, Daniel, har du någon gång, om jag har små barn I huset, 2 år eller yngre kanske, och om det är tyst I huset för mer än 27 sekunder, det innebär att det är en kris på gång eller räddningstjänst borde ringa. Så om dörren är stängd till badrummet, och du öppnar dörren till badrummet och där är barnet ser ut som en mummi. Liksom med toalettpapper runt hela kroppen och in I toalettstolen och I badkort. Och toalettpapper överallt. Och sen kommer den här frågan. Vad I hela världen gör du? Well, vi måste förstå, det är ingen fråga. Om barnet kunde prata skulle barnet säga mamma mia, eller fattar du inte vad jag håller på med? Jag håller på att designa en ny klänning, liksom en pappersklänning och så vidare. Så det var inte en fråga, det var liksom en påstående att du gör någonting som du inte borde göra. Varför? Jesus han ställer många frågor. Och tack Robin again for talking about questions that Jesus asks to Peter and others. Men en fråga, bakom Jesu fråga. Här. Texten är Matteus evangeliet kapitel 20. Man kunde lika väl läsa från Markus, men vi tar först här. Matteus kapitel 20. Innan vi läser texten 29-34 vill jag backa lite till vers 20. För här kommer mamma med sina 2 barn. Hon föll på knä för att be Jesus om någonting. Hon skulle ställa en fråga eller skulle be Jesus om någonting. Och han ställde frågan till henne. Vad är det du ville? Vad vill du? En väldigt, väldigt viktig fråga här. Har jag just, nej, den är kvar. Vad vill du? Hon hade chansen att svara och hon gjorde det. Det låter lite nästan, jag vet inte om ordet fräckt är för hård, men hon säger till Jesus själv, kungarnas konung och så vidare, lova mig, tänk, lova mig att båda mina söner får sitta bredvid dig i ditt rike. Den ena till höger och den andra till vänster. Snacka om nåd och tålamod. Jag vet inte om Jesus skulle skratta eller han skulle vara arg. Vilken, vad ska man säga på svenska? Vilken, att hon vågar att ställa en sån fråga till Jesus. Och frågan var i Jesu tid, om man blir bjuden till en fest, om jag blir bjuden till Asperger till en fest och Martin sitter i hörnet där i en 90 graders vinkel liksom soffa. Den mest viktiga gäska sitter till hans höger sidan. Det är nummer uno, nummer ett. Den näst viktigaste personen ska vara nummer två, vänster sidan. Och sen tre och fyra och så vidare. Och ni vet att en gång när Jesus blev bjuden till en fest, han fick längst ner till vänster. Den minst viktigaste plats vid kännens liksom kvarter nästan. Och hon frågar Jesus, mina två söner, i himmelriket, får den ena sitta på din höger sida och den andra på vänster sidan. Och som sagt, hur ska Jesus reagera till en sån fråga? Han, full av nåd och barmhärtighet och tålamod, sa till henne väldigt diskret, you don't know what you're talking about. Du har ingen aning vad du pratar om. Du har ingen aning vilken sorts fråga. Och sen uppenbarar han liksom att den enda anledningen varför jag kommer att sitta på Guds höga sida är för att jag ska gå igenom döden och uppståndelsen och bli bam, bam, allt det här. Det enda, jag får inte den platsen för att jag är som jag är. Jag får den platsen av Gud för att jag måste gå igenom döden. För hela världen. Och det får naturligtvis du inte göra. Du får inte göra det. Så wow. Så när vi kommer till vers 29 är det någonting annorlunda här. Det blir en annan, samma fråga men annorlunda sammanhang här. I det här sammanhanget Jesus lämnade Jeriko. Folk följde med honom. Mycket folk. Vad det betyder, ingen aning. Måste vara kanske flera hundra, tusen. Där satt två blinda vid vägkanten. Om du vill läsa Markus evangeliet, han säger att en heter, hur uttalar hans namn? Bartimeus? Bartimeus? Okej, så får det någorlunda rätt här. Men det var två blinda män här. Och vad skulle hända? När de fick höra att Jesus gick förbi, de ropade, Herre, Davids son, förbarma dig över oss. Och självklart, folk säger, tyst med dig. Han har inte tid med en tigre här nu. Vi har viktiga saker på gång här. Vi följer Jesus. Men han hörde det också. Men det är intressant att Jesus måste ha gått förbi dem. Han hörde deras rop. Varför stannade han inte? Vi får se. Så i det här sammanhanget som sagt. Folket sa till dem, håll tyst. Men de ropade ändå högre. Herre Davids son, förbarma dig över oss. Så Jesus stannade och kallade sig dem och frågade. Någon måste ha hjälpt dem naturligtvis. Här kommer frågan igen. Vad vill ni att jag ska göra för er? Jag tänkte, okej, rent mänsklig. Det låter som en väldigt dum fråga. Eller hur? Jesus är inte blind. Han ser deras dilemma. Så anteckningarna som ni har framför er. Om en person ska komma till dig som du har aldrig träffat för och fråga, vad ska jag göra för dig? Hur skulle du svara? Okej, de visste att Jesus han var, ja, han kunde göra saker och ting som ingen annan kunde göra. Så de visste att han var, han säger Davids son och så vidare. Men hur skulle vi svara? Vi kanske skulle säga, jo, vi får se. Vad är mina behov och vilken är störst? Jo, jag kommer till ditt hus. Jag är fullklädd med snickers redskap och allt det här. Och jag står framför dig och säger, Martin, vad kan jag göra för dig? Well, han säger på mig, han säger min utrustning. Så han svarar på grund av min utrustning. Men i detta fallet, man säger inte Jesus utrustning. Han står där i hans typisk klädstil och säger, vad vill du att jag ska göra? Så delsvis jag tänker, wow, mina behov, vilken är störst av mina behov? Han kan göra någonting åt mig. Vad bra, äntligen blir jag rik. Äntligen kan jag få mina bön svar. Liksom. Han, äntligen. Eller, vem är den här personen? Och vad kan han göra för mig som är mest lönsamt? Och, eller är det som han kan göra relevant för mitt liv? Eller behöver jag vad han kan göra överhuvudtaget? Det är så ofta, men ibland sjunger vi sången att han möter alla mina behov. Och allt som jag behöver finns i Jesus. Får jag erkänna att jag vet inte vad jag behöver? Jag kan sjunga att alla mina behov möter Jesus. Men vad har jag för behov? Hur kan jag som syndare, en människa, definiera eller förstå mina behov? Är ni med? Jag pratade med en man igår. Är ni med? Det låter som Mikael Stolpe. Han har när vi pratade med Mikael. Är du med? Är du med? Okej, okay. Är ni med? Men när en sån människa, är vi med här liksom? Jag har Gud lämnat uppgiften till mig att definiera mina behov. För jag vet inte ens vad jag behöver. Så när Jesus säger, vad vill du att jag ska göra för dig? Han kan svara som sagt efter hans behov. Eller att Jesus ställer den här frågan till de blinda männen kan verka förolämpande eller grymt helt enkelt. Om inte Jesus hade liksom en annan alternativ i frågan. Deras svar verkar ganska uppenbart. Hela oss, ger oss vår synd. Men den här frågan kan besvaras från minst två olika perspektiv. När vi ber, när vi pratar med Gud, vad är det första som vi säger till honom? Inom 5 minuters tid om vi ber och pratar med Gud. Vad är huvudämnet i vår samtal med Gud? Börjar vi med vad jag tycker mina behov är? Jesus, jag kommer till dig för att jag detta, detta, det. Och det är intressant. Men när han ställer den här frågan, det finns minst två olika perspektivet utifrån behovet av den som ber om helande naturligtvis eller vad jag ser som mina behov är eller från läkarens resurser eller perspektiv. Jag kan tänka mig att om Jesus kunde ha gjort det just då Bartimeus eller vem de heter liksom, vad vill du att jag gör för dig? Och hela liksom befolkningen, just det är bara mig, gällande mellan mig och Bartimeus eller den blinde mannen. Vet du vem jag är? Vi har hört att du är det. Vad vill du att jag ska göra åt dig eller för dig? Wow, vilken fråga. Så småningom måste han som sitter där förstå att det finns en annan alternativ förutom hans fysisk tillstånd. Vill Jesus bota honom? Vill Jesus göra honom frisk? Självklart. Men är det huvudfrågan? Är det huvudsyftet med Jesus? Att ställa en sån fråga, vilken jag tycker liksom är dum faktiskt. De är blinda och du frågar vad vill jag göra för dig? Självklart. Ja, men då måste Markus evangeliet säga att vilken tro, sa Jesus, att de hade. Att de trodde att han kunde bota dem och göra dem friska. Fantastiska. Men fortsätt där. några hjärtsökande frågor som är nödvändiga att ställa er. Svarar jag bara från behovet som är ett fysiskt problem? För om jag förstår varje dag i mitt liv att Jesus vill göra någonting för mig, vad underbart. Då har jag en bra försäkringsgrej på gång här. Att oberoende på vilken omständighet jag befinner mig i, jag har Jesus. Och det sjunger vi också. Har ingen betydelse vad jag har Jesus, jag har Jesus. Varför har jag Jesus? Well, självklart som försäkring. Om någonting är illa ut, då ber jag Jesus. Så har vi som troende, som kristna, lärt oss att Jesus finns för mig. Jag säger, självklart han finns för mig. Jo, och vilken anledning liksom. Kom han för mig? Ja, självklart, vi sjunger det ofta. Men är det något mer bakom det? När han ställer frågan, vad vill du att jag ska göra? Är det den fysiska som är huvudsaken eller huvudproblemet? Jo, det kan låta så ibland. Hur ofta ber vi om fysiska saker gentemot andliga principer som det gäller med Jesus? Jag ska vara ärlig nu. Liksom, det är mycket lättare att ge en personlig vittnesbörd att jag har blivit helad än att berätta om en andlig, en situation där jag har upplevt en andlig seger i mitt liv. Mycket lättare. Den fysiska, mycket lättare att se. Ja, men den andliga kampen vi går igenom varje dag. Känslomässigt, psykiskt och så vidare. Och djävulens försök att få oss att synda och gå tillbaka till det gamla livet. Hur ofta delar vi med oss varandra om den andliga seger som vi har upplevt under veckan? Hellre någonting fysiskt. Är det fel med det? Självklart inte, men är det huvudmålet från Jesus perspektiv? För den andra, förstår jag att det finns en större behov än mitt helande? Nej, ofta gör jag inte det. Jag pratade med en person för ett tag sedan som hade gått igenom en väldigt, väldigt svår sjukdom. Och jag frågade den här personen, vad har du lärt dig genom att du har gått igenom den här svåra tiden? Liksom? Du har lärt dig mycket av Gud som jag behöver höra. Kan du dela det med mig? Och den här individen sa, jag har inte ens tänkt på det. Jag tänkte, okej. Hur ofta har jag också inte tänkt på det, på den andliga planen? Jag tänker lätt och mest på den fysiska planen. Åh, vad Gud har gjort det och det och det. Ja, men hur går det med vår andliga tillväxt? Hur går det med vår nära förhållande med Jesus? Förstår jag att det finns en större behov än med helande? Svarar jag från vad jag uppfattar läkaren kan göra? Förutom att hela mig. Nej, inte så ofta. Så om Jesus skulle komma till dig och mig, vilken han gör just nu, vad vill du välja jag ska göra för dig? Hur ska jag svara? Omedelbart nästan jag tänker på mina behov och vilken är störst. Det är det som du kan göra åt mig. Och om jag skulle svara så, det skulle avslöja att mitt personliga förhållande med Jesus är väldigt ytlig. För den fysiska, jag vet inte var det ligger på skalan när Jesus, vad han vill göra i mitt liv. Den andliga naturligtvis är primär. Liksom. Förstår jag att den fysiska behovet från ett perspektiv är ett kortsiktigt dilemma och att läkaren har ett evigt perspektiv i sikte. Det finns en man som heter Norman Grubb. Han gifte sig med C.T. Studs, jobbade och grundade liksom, well, inte grundade, men jobbade från början med Worldwide Evangelization Crusade, kallas för WEC. Och vi hade äran att ha honom i vår församling i Florida ett par gånger, och det var underbart att lyssna till honom från England. Och han berättade att en gång en av deras missionärer i Afrika fick, säger man spetälska, eller han fick spetälska. Och när det hände, de bum, 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 skickade burnämnen överallt till alla. Be för honom att han blir frisk. Och så bum, han är far. Och Norman Grubb sa, nej. Be inte att han ska bli frisk. Och de sa, va? Vad i hela världen pratar de om? Han har spetälska i som vi säger. Så Gud gör med sin kattälska. Det skulle vara Gud. Gud, det är någonting större än min fysiska tillstånd. Vad är det? Och Gud sa helt enkelt, det är som vanligt. Jag vill använda dig för att nå människor och ta dem in i Guds rike. Så var är du någonstans? Jag är här bland alla de spetälskade. Okej, varsågod. Det är din missionsfält. Sätt igång. Så när han kom till den punkten efter, oj, mycket burn och svett och blod och allt det här. Liksom. En efter det andra kom till tro och blev frälst. Och sen började en församling mitt i den här byn. Och det var fantastiskt. Och en dag vaknade han och han var frisk. Så han prisade Gud. Varför? För han blev frisk? Ja och nej. För att han förstod att Gud hade någonting större än hans fysiska tillstånd. Vad vill du att jag ska göra? Gör mig frisk, Gud. Vem i hela världen vill bli spetälskare? Ja, men om jag inte gör dig frisk, är jag fortfarande din herre, din frälsare, din vän, som vi har sjungit? Jo. I själva verket ser Jesus, om jag möter vad du uppfattar är din omedelbara behov, vad händer då? Så det är liksom Jesus vill dra liksom från Bartimeus och de två män. Liksom, men Bartimeus, om jag botar dig nu, vad händer då? Om jag inte botar dig och jag är fortfarande Jesus, hur är förhållandet mellan mig och dig? Ja, men du måste bota mig, du måste hela mig först. Ja, så. Varför det? Är det krav som mamma ställde? Lova mig att. Så funkar det inte med Jesus. Men om jag inte botar dig, jag är fortfarande Jesus. Jag vill fortfarande vara din frälsare. Jag vill ge dig evigt liv. Så vilken är mest viktig här? Att du blir helad eller att du upplever frälsning. Så liksom han ställde den här frågan till honom. Ja, men du, Zeke eller vad han heter. Om jag gör dig frisk, vad händer då? Jag vill följa dig. Jo, är det säkert? För du läst, Robin, you read about many people who left Jesus. När han lämnade Galileen för att komma ner till Jerusalem. Vem vet hur många? Flera tusen kanske människor som var följde Jesus. Ju närmare han kom till Jerusalem och ju mer han pratade om korset och förföljelse, mindre och mindre och mindre och mindre. Så när han kom till Jerusalem, hur många var kvar? Ja, men de följer honom. Jesus efterföljer. Åh, vad härligt, vad underbart. Han kan skriva sin bönebrev till alla supporters. Liksom. Det finns flera tusen som följer mig. Ja, men är de verkligen den efterföljare? För Jesus sa själv, ni följer mig bara för att ni får en gratis måltid. Det sa han i Johannes kapitel 6. Så man skulle hoppas, kommer miraklet att förändra deras förhållande med Jesus? Man hoppas det. Man hoppas det. Det samma i vår liv. Men är det möjligt att
Jag läser det här bokstavligen, så inte så. Man skulle hoppas att fallet är så, men jag känner mig själv, det är jag som Wally som skriver det här, liksom du gör, så pass väl att kanske 6 månader efter miraklet, han kan kanske inte ens komma ihåg Jesu namn. Är det möjligt? Jo. Ja, det är möjligt. Jesu kallelse från sin far är större än en fysisk mirakel. Och detta måste vi förstå som hans barn. Vi måste förstå det. Texten säger som sagt att de följde honom. Vi hoppas att det var på allvar. Men han säger att jag vill göra er till människofiskare. Jesu längtan är att uppfylla faderns kallelse för honom. Så därför när han ställer frågan till de män här, vad vill ni att jag ska göra för er? Det var en intressant fråga. Vad kan du göra? Vad är det som du kan göra? Och vi kan nämna en sak efterhand. Jag kan förlåta er, er sinne. Jag kan göra hopp och frid och så vidare. Och jag vill leda er in i en djupare förhållande med mig och min far. Det är det som jag kan göra. Vilken ska du prioritera? Att du ser eller att du följer med i min kallelse? För om han helar dem och de får deras synd, är det möjligt som jag skriver här att nu kommer de att se saker och ting som de har aldrig sett förut. Wow, vad är det för bil? Wow, vad är det för kameror du har där? Jag har aldrig sett den sån förr, liksom bokstavligen. Wow. För om Jesus botar dem, är det, om 6 månader, 1 år, är de på väg att bygga deras empire liksom, eller skaffa pengar och saker och ting. Men kom ihåg han som botar det. Ja, nästan. Det är inte lätt. Det är inte lätt. Jesus utmanade dem som följde honom att kontrollera sina motiv. Tidligt och klart. Som kristna vet vi att även efter vi har upplevt den största miraklet av allt, vår frälsning, och det måste vi återvända till. David sa, förnya den glädjen av min frälsning som jag hade en gång. Det är så lätt att glömma att vår frälsning är den största miraklet av allt. Förvandlad från ett barn som tillhör mörkrets rike till ljusets rike. Förlåten av all synd och så vidare. Så, vad som än händer efter det, hur kan man jämföra det? Ja, men om jag får min synd, jag jämför det med frälsning. Wow. Jämför ett ben eller jämför vad som helst med min frälsning. Wow. Det är det största miraklet av allt. Och ändå drar vi tillbaka ibland i vår kristna liv. En, om inte den största fysiska mirakel för en jude, skulle vår man var helad från spetälska. Så står det i den judiska legenden där. Jesus helade 10 spetälskare. Och bara en återvände för att tacka och lova honom. Och han var inte ens jude. Vilken förolämpning för judarna. Vi brukar spela upp den goda samariten. Samariten, varför spelar vi upp den goda överste präst eller den goda präst eller den goda farisee? Nej, det var en samarit som judarna hatade. Som var den goda samariten, inte den goda juden. Och i detta fallet, 10 stycken blev helad från spetälska. Den största fysiska mirakel som judarna hade på deras, ja, ska man säga, graf eller, ja, nummer 10 säkert. Och sen den judiska legenden sa att om någon skulle läka en spetälskande person måste han vara Messias. För det står skrivet i de judiska historieböcker. Liksom. Om någon skulle bota en eller hela en spetälskande, han måste vara Messias. Och det gör det Jesus. Och ändå bara en. Vad hände där? Självklart, de prioriterade deras hälsa. Ett fysiskt mirakel istället för att vad kan jag göra för dig? Vad kan du göra? Jag måste ställa den frågan. Jesus, vad vill du göra i mitt liv? Jo, men det här är min största behov. Ja, men Wally, du ser dina behov inte utifrån vem jag är. Du ser dina behov utifrån vem du är. Och jag vill att du ska vända om på det här. Liksom. Det största behovet som du har är vad jag kan göra. Inte vad du tror att du behöver. Jag vill leda dig djupare in i ett personligt förhållande med mig själv. Och med min far. Är det möjligt, som jag sa, om de får deras synd tillbaka? Att de inte längre följer honom? Tillbaka till Jesu fråga. Vad vill du att jag ska göra? Han kommer dagligen att leda oss till en mer intim förhållande med sig själv och hans fader och leda oss ifrån synden. Mitt svar kommer helt att bero på om jag växer i kunskap om hans vilja eller inte. Kolosserbrevet 1 och 9. Jag vill att ni ska växa i kunskap av faderns vilja. Det är hans önskemål. Så han kommer varje dag till oss. Det är söndag, snart är det måndag. Wally, vad vill du att jag ska göra måndag? Och tänker jag, wow, vad ska du göra? Wow. Jag tänker, nej, nej, vem är det som ställer frågan? Ja, det är Jesus. Ja. Vad vill du att jag ska göra? Och om jag menar allvar med honom skulle jag säga, Jesus, jag vill att du ska leda mig i en djupare, mer intim förhållande med dig så att din vilja, jag älskar den här sången, Gud, låt ditt ord i mitt liv regera. Jag älskar den. Så att din vilja kan ske i mitt liv. Wow. Han kan och vill göra mycket genom oss. Min förståelse för vad jag tror mina behov är kommer att förändras drastiskt ju mer vi känner honom och älskar honom. Så den frågan, vad vill du att jag ska göra? Kommer den dagen att jag slutar att tänka först vad jag behöver? Nu för sig. Och istället säger Gud, jag vet att vad du kan göra är mitt största behov. Varje dag. Jag ska be Danna att komma och vi ska sjunga en sång till slut tillsammans. Och naturligtvis det blir en stund av överlåtelse att vi tänker fräsch. Gud, hjälp mig förstå att mina behov är kanske långt borta från vad du vill göra i mitt liv. Så det finns någonting bakom Jesu fråga. Varför? Så vi ska sjunga en kör innan vi går över till nattvård. Och,